P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1 kväll. Fotbollsfans och domare nekas inresa till USA inför VM. Centerpartiet kommer inte släppa fram Ulf Kristersson som statsminister. Det beskedet gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist idag. Efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern, inflationen fortfarande låg i Sverige. Vad hände med den ekonomiska krisen? Demonstrationer i Albanien mot Ivanka Trump och Jared Kushners lyxbygge på avskärmad ö. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i kvällens Studio 1 så handlar det om fotbollsdomaren Omar Artan från Somalia som missar fotbolls-VM då han nekats inresa till USA inför VM-turneringen. Och så här sa han till Al Jazeera inför sin resa till USA och att han såg fram emot att bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin.
My name is Omar Abdulkadir Artan from Somalia. I am a FIFA referee. Do you know the World Cup is the biggest competition in the world? I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
Och beslutet att Omar Artan nekas inresa till USA grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under president Donald Trumps administration. Och med nu direkt från USA är vår utsända Peder Gustafsson. Ja, vad är det som har hänt i det här?
Precis som du säger att Omar Artan blev ju stoppad när han skulle resa in i USA när han då landade på flygplatsen i Miami. Och det handlar ju om att amerikanska gränsmyndigheter uppger att Omar Artan stoppades efter att man hade bestämt sig för att genomföra ytterligare kontroller och hänvisar då till att man hade i sitt system fått något slags varningslampa som blinkade på säkerhets- och bakgrundsskäl. Man ska komma ihåg då att precis som vi hörde Omar Artan berätta här, han är ju uttagen av FIFA att vara en av de domarna till fotbolls-VM och han skulle då ha blivit den första domaren någonsin från Somalia att vara domare. Och FIFA har nu bekräftat att han inte kommer att kunna varken träna eller döma under turneringen.
Men vilka reaktioner väcker det här då i USA?
Ja, det har blivit ännu ett exempel i debatten om hur Trump-administrationens migrationspolitik påverkar VM. Flera olika organisationer som representerar allt då från religiösa grupper till människorättsorganisationer och även idrottsförbund kritiserar ju nu det här reseförbuden och säger att personer inte bör nekas inresa på grund av nationalitet när de redan har genomgått normal granskning. För det är ju också en granskning som sker när man söker visum i sitt hemland. Och i samband med det här som har hänt så har även New Yorks borgmästare Soran Mandani kritiserat bland annat planerna på att öka ICE närvaro under VM och sagt att de har ingenting där att göra för fotboll bygger på just invandrares närvaro, spelare från olika länder, tränare som jobbar tillsammans med folk från olika länder, publik och personal. Och det här är ju också någonting som visar att många bryr sig. Till exempel Soran Mandani har ju också kritiserat de höga biljettpriserna som är och genom också då säkrat upp ett drygt 1000 biljetter som man ska ge bort till folk.
Och vad säger Omar Artan själv om det här då, att han inte får komma in i USA?
Ja, men han säger ett uttalande att trots omständigheterna så har han ett positivt humör och fokuserar på nästa stora utmaning i sin domarkarriär. Men det är klart, han måste ju vara oerhört besviken för att då som första domare från sitt eget hemland få möjligheten att komma och döma ett VM och så blir man stoppad vid gränsen. Men trots det här så säger då Omar Artan att han tackar FIFA och det afrikanska fotbollsförbundet för att allt stöd han har fått och så önskar han naturligtvis alla sina domarkollegor lycka till under VM.
Har myndigheterna i USA annars sagt någonting om på vilka grunder de har nekat honom inresa? Du pratade ju lite om det innan här, men något mer?
officiellt?
Ja, den amerikanska Customs and Border Protection säger att han stoppades just på grund av de här ytterligare kontroller. Man ger inga detaljer i varför man har stoppat honom, och det behöver man inte heller göra. För att de här dokumenten och CBP som de förkortas, när Customs and Border Protection, de har ingen skyldighet att offentliggöra varför man har tagit de beslut man har tagit. Samtidigt så säger man då också att samtliga myndigheter som har gränskontroll, de har ju rätten att stoppa en person vid ankomst, så att det är ingenting som garanterar att du kommer in i landet bara för att ta ett visum i passet.
Och du sa att FIFA, Internationella fotbollförbundet, har bekräftat det här, men hur reagerar de på att det här händer?
Ja, alltså de bekräftar ju bara det där att han inte ska få komma hit, och sen så säger de ingenting mer, för att de inte är involverade i värdländernas visum- och migrationsprocesser, och att i slutändan är värdlandet som avgör vem som får komma in. Det kan inte FIFA påverka, utan det är ju i det här fallet så är det de amerikanska migrationsmyndigheterna som säger att du kommer in eller inte.
Och det kommer ju även rapporter att fotbollssupportrar från andra länder nu nekas inresa till USA. Har du hört något om det?
Ja, och det där reseförbudet, det gör ju att fans från vissa VM-länder kan hindras då från att resa in i landet. Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut, så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar, och VM räknas inte som det. Och medan Elfenbenskusten och Senegal, de har också restriktioner, men inte så hårda restriktioner, så deras supportrar kan också räkna med att de kommer att få problem om de försöker ta sig in. Och återigen då, Customs and Border Protection säger att alla som reser in i USA, fans, spelare, tränare, VM-personal, spelar ingen roll vem du än är, de har den sista ordet om du ska komma in i landet eller inte.
Och utifrån det som händer nu då, hur kommer det här att påverka fotbolls-VM?
Ja, men som det ser ut nu så är det så här att på planen så behöver väl inte det påverka så där jättemycket. De flesta spelarna har ju kommit in, och det kommer ju absolut inte stoppa turneringen, men det påverkar ju redan bilden av VM. Alltså när flera spelare och ledare och domare och supportrar hamnat i fokus på grund av visum och gränskontroller snarare än fotbollen, då har man ju redan svärtat ner lite grann den goda ryktet man har. Och för Iran så innebär ju det här rent praktiskt att laget nu inte kan komma in i USA att ha sin bas här, utan de har fått placera i Mexiko. Och bara det gör ju att nu ska man resa från Mexiko till USA för sina matcher. Och det där kommer ju skapa otrolig stress för hela laget. Och sen är det en annan sak, det är också det här att frånvaron av supportrar kommer bli märkbar. Länder med restriktioner kommer ju helt sakna supportrar på läktarna, vilket kan påverka dels stämningen och så känslan av att VM är en stor global tävling. Men de stora konsekvenserna är politiskt och symboliskt. Det är fotbolls-VM som marknadsförs som en turnering som ska samla världen. Men här är det då, USAs migrationspolitik gör att vissa personer då, även officiella VM-personer, inte kommer in i landet. Det som då överskuggar hela VM kommer ju också bli tanken, tänk hur det kommer att bli 2028 när sommar-OS ska hållas i Los Angeles. Där är ju också stora frågor kring hur det kommer att genomföras.
Säger vår utsända Peder Gustafsson med direkt från USA, och det ska handla mer om fotbolls-VM som ju inleds i övermorgon, och med det lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Susanne Westergren och Ylva Lilja.
På torsdag i övermorgon då invigs ju fotbolls-VM i Mexiko. När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko så vill anhöriga i landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guada La Llara.
Atención. Encargados. Reunirse.
Det är en ljummen marskväll, och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
Por media vuelta.
Ja! Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis.
Så det var también asustado. Vio los autobuses, vio a lo lejos humo.
Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
Mi hijo venía con mi mamá camino para hacerme relevo.
Sí. Y vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
Jag såg utbrända bussar på gatan när jag gick hem med min mormor. Det var skottlossning och poliser överallt, säger Dante. Vi stannade hemma och vågade inte gå ut under 2 dagar, säger mamma Rebecca.
Lo que sí es que no había alimentos.
Inga affärer var öppna. Det gick inte att köpa mat.
Pequeñas tiendas.
Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Kartellen ryktades ha fått en ny chef. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
Creo que sí una comunicación detrás de entre el gobierno y el narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
Encargados, tomen control de su personal, por favor.
På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig.
Y temió por su personal.
Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Som tur var hade jag bara en skadad bland mina underordnade. Och på 72 timmar hade vi tagit tillbaka kontrollen över stadskärnan, säger Candelario Hernández. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort.
Para aquí, para nosotros, no sería viable ni mucho menos, ni pensarlo vaya.
Det är otänkbart. Det skulle aldrig hända, säger Candelario Hernández.
La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
Entonces yo considero que eso no es correcto.
Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Héctor Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille. Ibland en ung tjej. En av dem är Héctors son. Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren. De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring. När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger Héctor.
Entonces pues no se encontraba y que no tenía ninguna persona con las características físicas de mi hijo.
Det var 4 år sedan. Idag leder Héctor gruppen Colectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí
De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger
rektor.
Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. Affischerna brukar bara få sitta kvar ett par timmar. Sen kommer städpatruller och river ner alla affischerna. Det har delstaten pengar till. Men att hjälpa oss att söka efter våra nära och kära, det kan de inte, säger Maria Guadalupe Montes och klistrar upp en affisch med sin son José Joaquín, som försvann från deras lilla tegelhus i utkanten av stan
2022.
Klockan var 5 på morgonen när jag hörde hur någon slog in dörren. Det var beväpnade män som sa att de var polis och åklagare. En av dem hade en åklagarbricka på bröstet, men de hade ingen häktningsorder. Så jag försökte stoppa dem från att ta min 18-årige son. Men de slog mig och släpade ut honom ändå, säger Maria Guadalupe. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Timmarna, dagarna och veckorna efter det försökte Maria Guadalupe övertala polisen att söka efter sonen, som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När Maria Guadalupe efter 3 månaders kamp till slut fick ut filmerna från övervakningskameror i kvarteret, så saknades just de timmarna i gryningen när sonen förts bort. Ett tekniskt fel, sa polisen. Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och ödetomter hon får tips om. Jag drömmer om att han lever, att kartellen tvångsrekryterat honom, att han jobbar åt dem någonstans under dödshot. När kartellledaren Mencho greps den 22 februari och hela stan fattade eld, så bad jag till Gud att min son på något sätt skulle kunna fly och komma tillbaka hem.
Yo le pedí a Dios que si mi hijo andaba por acá le diera inteligencia para poder escapar.
¿Cuántas personas somos más o menos?
Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen.
3 horas, 2 horas.
De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem, säger rektor.
Deberían de venir a proporcionar seguridad, pero no.
Maria Guadalupe nickar och pekar mot den nyrenoverade rondellen.
Se preocupa por la estética de una glorieta.
Guvernören bryr sig bara om att stan ska vara fin. Han bryr sig om fotboll, men han bryr sig inte om alla tusentals försvunna, säger Maria Guadalupe. Han borde tänka på hur det skulle vara om han tvingades leta efter sin egen son i en massgrav bland sopor och avloppsvatten. Guvernören har avböjt en intervju med Sveriges Radio. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt. Hector Rodolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn, medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Familjerna kommer överens om att nästa söndag ska de klistra affischer i stadsparken, som precis renoverats för många miljoner kronor. Och sen, dagen innan VM-invigningen, kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
Och reporter här var radions Latinamerika korrespondent Lotten Collin.
Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
Alltså det lät tidigare idag när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist slog fast att hon inte kommer släppa fram Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att ge Sverigedemokraterna ministerposter.
Hon sa dessutom att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Med oss nu från en studio i riksdagen så har vi dig, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att ni går ut med det här beskedet idag?
Ja, det har varit en process som vi har haft inom partiet sedan 1 april när Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kom överens om att Sverigedemokraterna skulle få många och tunga ministerposter i hans regering. Och att det också varit en vår som också symboliserat hur en högerkonservativ politik lett till att vi fortfarande har många arbetslösa, en halv miljon, och vi har också en låg tillväxt, och vi har utvisat människor som jobbar och betalar skatt i Sverige. Så det är en kombination av politik och att han låser sig fast vid Sverigedemokraterna så tydligt.
Och du säger att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet är Socialdemokraterna. Är inte det här bara ett annat sätt att säga att det är Magdalena Andersson som är er statsministerkandidat?
För Centerpartiet så är det viktigt att när man beskriver att någon är en statsministerkandidat att man också har förhandlat ett program. Och det har vi inte gjort. Vi går till val på vår politik. Vi går till val på att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i landet. Och vad jag förstår så går Socialdemokraterna också till val på sin politik. Så vi bildar ingen koalition innan. Men det är självklart så att vi efter ett val, om det är så att det går att bilda en regering där Vänsterpartiet inte ingår och där vi får igenom våra krav och en politik förankrad i mitten, då är det ju Magdalena Andersson som vi kommer släppa fram som statsminister.
Mm. Och vilket scenario skulle ni inte ställa er bakom Magdalena Andersson som en statsminister, menar du?
Ja, om vi inte har fått igenom vår politik, då så kan vi ju gå i opposition. Det är ju alltid ett alternativ som vi har.
Men det är väl krav som i princip alla partier kan ställa sig bakom?
De kraven som vi ställer på att jobben ska
bli fler. En politik för fler jobb, ökat företagande.
Nej, det är det absolut tillväxt. Inte. Nej, jag skulle inte se att Vänsterpartiet står för ökad tillväxt. Eller, jag ser inte heller att det finns... tittar man på hela tidregeringens sida så finns det ju ingenting som handlar om att de vill att utsläppen ska ner. Så att det är ju inte alltid de kraven skulle... komma fram.
Ingen av dem är här nu och kan säga emot dig, Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Ni lockades inte att ta med krav nu då som är lite svårare att få igenom med vänstersidan?
Vi kommer det här är våra krav som vi har på en övergripande nivå. Sen kommer vi ha detaljerade krav såklart som handlar om hur man ska kunna genomföra den här politiken. Vi har ju sagt att en sak för att få att jobben ska bli fler, det handlar om att sänka skatten för familjer och företag. Och att till exempel när det handlar om välfärden så har vi idag presenterat ett krav som handlar om att välfärden måste utgå från även att små orter och att landsbygden också ska ha nära till både vård och skola. Så vi kommer presentera ett antal tydliga krav fram till valet. Så än så länge har vi liksom varit tydliga på 4 olika krav. Men det kommer att komma fler, så det kommer vara tydligt för väljarna framåt tiden när det är dags för val att veta vilka krav som Centerpartiet har. Men de övergripande inriktningen för vår politik är tydlig. Det är att jobbet ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela Sverige.
Samtidigt så säger ni ju att ni inte kommer att sitta eller stödja en regering där Vänsterpartiet ingår, vilket Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska göra. Hur ska ni lösa det där?
Genom att bli större än Vänsterpartiet. Vi vet ju att en politik i Sverige, det som Sverige behöver för att växa och skapa framtidstro i Sverige, är det viktigt att vi har en en politik som gör att vi är utan Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet har i... vi tror att vi kan bli större än dem, och då behövs inte Vänsterpartiet ett regeringsunderlag. Det är ju vår ambition och mitt uppdrag.
Ni vill bli större än Vänsterpartiet så att de inte behövs, säger du. Men i den senaste SCB-mätningen fick ju Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet egen majoritet, även utan ert stöd, Centerpartiets stöd. Om det här nu skulle stå sig till valet, är du säker på att Magdalena Andersson vill ha med dig i en regering?
Nej, men mitt uppdrag är ju att säkerställa att vi blir större än Vänsterpartiet. Det handlar ju om några procentenheter idag. Och med det tryck och det som vi möter ute när vi är kampanjen nu, så finns det ett stort intresse från många som tidigare har röstat borgerligt, som inte är nöjd med den här regeringen och vill byta statsminister. Och då är vi garanten för att en politik kommer föras i mitten, att inte hela Sverige kantrar åt vänster. Och det vet jag att många är intresserade av. Och därför så har det här också beskedet varit viktigt idag. För att många, förvånansvärt många, har varit intresserade av att byta ut statsministern.
Mm. Och vad är det primärt som behövs för att ni ska gå om vänstern?
Ja, det är ett ökat stöd i opinionen givetvis, och vi vet att det är ungefär 18% av alla svenskar som kan rösta som inte än har bestämt sig. Så det blir ju en kamp om de som idag inte vet vad de ska rösta på. Men som känner att Sverige är på väg åt fel håll. Det är många borgerliga väljare som känner att den här högerkonservativa regeringen inte är något som de står för. Och det är vårt uppdrag att se att visa att en politik som finns i mitten också är det som kommer att tjäna Sverige väl och skapa ett starkt Sverige med framtidstro och där som Sverige som kan växa.
Ett besked idag, är det en reaktion på den här mätningen som jag nämnde tidigare, där den senaste SCB-mätningen där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får egen majoritet? Är det så att ni vill visa tydligt att Magdalena Andersson bör välja Elisabeth Tand-Ringqvist före Nooshi Dadgostar?
Nej, det är det faktiskt inte. Vi började ju den här diskussionen redan när Ulf och Jimmy Åkesson, alltså Kristersson och Jimmy Åkesson, berättade om hur de skulle bilda regering. Och det är ju en diskussion som har pågått sedan dess och sedan intensifieras hos oss de senaste 3 veckorna. Så det är inte alls en reaktion på den här SCB-mätningen. Vi är ju ett folkrörelseparti, så vi rör oss ganska långsamt i såna här frågor.
Mm. Nu när ni har gått ut med att Magdalena Andersson är statsministerkandidat eller mest sannolika samarbetspartner, som du uttrycker det, kommer ni göra någon gemensamma utspel inför valet, eller är det fortsatt en one-man show som gäller för Centerpartiet?
Ja, vi är väldigt tydliga med att vi går ju inte till val med någon koalition med andra partier och några löften med andra partier inför det här valet. Och det upplever jag också att Socialdemokraterna har varit tydliga med, att de också går till val på sin politik. Och det är viktigt att visa på, det finns ju stora skillnader såklart med Socialdemokraterna och Centerpartiets politik. Och det är därför som vi också säger att vi inte kan... liksom, pekar ut att det här är våran statsministerkandidat idag innan vi har förhandlat, och det gör vi först efter ett val. Och då ska jag visa på att Centerpartiet står för en politik som är balanserad i mitten. Det är lite intressant att se att en balanserad politik har blivit mer intressant för väljarna som vi möter idag, där man tycker att det är bra med en återhållsam migrationspolitik, men man ska inte utvisa de som jobbar och betalar skatt. Det är bra med en skarpare lagstiftning för kriminella, men man ska inte sätta barn i fängelse. Så den typen av politik är ju som väldigt klassisk mittenpolitik och liberal politik.
Du vill inte gå till val i någon slags koalition, ni förhandlar efter valet, men väljarna är ju också intresserade av vad det blir för politik när partier samarbetar. Finns det inte en vits med att ni visar oss väljare gemensamma linjer?
Nej, jag tycker att det är en steg vi tar idag och visar på att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Det är ett viktigt besked till väljarna. Och sen nästa besked för väljarna är att då säga att Magdalena Andersson är mest sannolika samhällspartnern, det är ett tillräckligt besked, anser vi. Sen är det viktigt att förstå vilken nyans man vill ha av sin politik, och Centerpartiet är ju garanten för att inte liksom, hela Sverige ska kantra åt vänster. Det kommer att vara en mycket tydlig centerpolitik som behövs för att, att Sverige ska styras från mitten.
Elisabeth Tand-Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Tack så mycket för att du var med i Studio 1.
Tack så mycket.
Nu tar vi in vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Hallå där.
Hejsan.
Vad innebär dagens besked från Centerpartiet?
Ja, men man kan ju säga att Centern är ju splittrat i regeringsfrågan. Så länge idag har de gjort en kraftansträngning att samlas inför valet. Eller rättare sagt, inte bara idag, men de senaste veckorna. Och det här försökte redan den förra partiledaren Muharrem Demirok. Han ville också närma sig Socialdemokraterna. Han planerade också ett brett samråd för att få igenom det i partiet. Men han fick sparken innan det ens kunde börja. Som jag ser det så har Centern uppnått en sak idag, och det är att få bort en position som ingen trodde på, nämligen att Ulf Kristersson skulle vara en av partiets statsministerkandidater. Men längre nådde uppenbarligen inte enheten. Centern kallar inte Magdalena Andersson statsministerkandidat som ni pratade om, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Det innebär att Centern fortfarande sitter med en inställning i regeringsfrågan som väcker frågor och är oklar. Varför är Magdalena Andersson inte statsministerkandidat nu? Det sa redan Annie Lööf för 4 år sedan att hon var. Och har Centern gått från 2 statsministerkandidater till 0? De hade ju 2 helt nyligen. Så jag tror att det är inte över de här frågorna som Centern kommer att mötas av.
Mm. Varför gör de så här?
Ja, men jag tolkar det som att Centerledningen, de vill närma sig Socialdemokraterna. De vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är framförallt en falang i det egna partiet. Det är aktiva politiker och medlemmar. En del av dem har en mycket tydlig borgerlig identitet, vill egentligen inte ha med de rödgröna att göra. Och Centern har nyligen då genomfört flera små närmanden till Socialdemokraterna. Det har varit ett företagsbesök, det har varit ett utspel från en tung centerveteran. Och jag tolkar detta som ett sätt att långsamt vänja partiet. Ungefär som Moderaterna som hade något som kallades för en salami-strategi. Man skulle vänja omvärlden och de egna väljarna långsamt vid Sverigedemokraterna genom tunna skivor.
Du lyssnade ju på intervjun här nu med Elisabeth Tand-Ringqvist. Något speciellt som du vill lyfta fram?
Ja, men jag tänkte på den här förklaringen till att Magdalena Andersson nu inte får kallas för statsministerkandidat. Det är att partiet har inte förhandlat än. Det är inte helt konsekvent eftersom hon Centern dels kallade henne för statsministerkandidat för 4 år sedan och hade 2 statsministerkandidater helt nyligen. Så att den där förklaringen är väl någonting som man har kommit överens om, men kanske inte någonting som är helt självklart logiskt.
Mm. Hon verkar ju vara övertygad om, eller vill förmedla åtminstone, att Centern ska bli större än vänstern och att på så sätt så behövs inte Vänsterpartiet. Men frågan är hur säkert sitter Centerpartiet om nu vänstersidan får en egen majoritet?
Ja, det där är en bra fråga. Det är i och för sig så att Socialdemokraterna gärna knyter till sig Centern av strategiska skäl, därför att risken finns ju med ett parti som i grunden är borgerligt att de någon gång framöver skulle kunna hamna där igen. Och så att det finns ett intresse men från Socialdemokraterna. Å andra sidan, nu är det ju så att kraven från Vänsterpartiet och Centern går inte ihop. Det verkar som att Socialdemokraterna blir tvungna att välja då om det blir en rödgrön majoritet. Och om det går att få majoritet med bara ett av de här partierna, till exempel Vänsterpartiet, ja, det är inte omöjligt att det kan bli så. Nu tror jag i och för sig inte att opinionssiffrorna kommer att vara så lysande för de rödgröna som de är just nu. Det vill säga, vi får nog ändå förvänta oss en viss återhämtning från den blå sidan, oklart hur stor. Och då kanske det ändå slutar med att alla 4 de här partierna på den rödgröna sidan behövs. Det vill säga, det behövs en lösning som alla 4 kan köpa.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator.
Ja, så där har det låtit i Albanien de senaste dagarna, där en Sunshine Island hamnat i fokus efter att dottern och svärsonen till Donald Trump, Ivanka Trump och Jared Kushner, börjat bygga en lyxresort.
De här planerna har lett till landsomfattande protester i Albanien. Polis och demonstranter har drabbat samman och tusentals människor har tagit sig ut på gatorna. Vi har nu med oss Saida Bakia som bor i Tirana. Saida, you live in Tirana. How have you noticed the impact of these demonstrations?
Hi. Thank you for the opportunity for our voice to be heard. The impact has been visible both on streets and in communications. Over the past 9 days, large crowds have gathered in Tirana, while members of the Albanian diaspora have organized demonstrations. As for the media environment, you can often sense the tension in television programs whenever the protests are discussed. So social media, in a way, has become our primary space for coordination, discussion and documenting events.
Och Saida säger här på frågan om hur hon har märkt av de här demonstrationerna att de har märkts både i kommunikation, alltså i media, tidning och tv, och på gatorna där folk de senaste dagarna har varit ute och demonstrerat. De har märkt också en viss spänning i media när demonstrationerna kommer på tal.
Saida, why do you think so many people have chosen to demonstrate?
Well, the protests were initially sparked by the concerns over the Vios Lanarta issue, but they quickly became a platform for expressing broader frustrations that have been building for years. Citizens feel excluded from decisions that directly affect their lives. Issues such as corruption scandals, failures in public healthcare, disproportion between wages and living expenses, the continued emigration of the young, and so much more, that have all contributed to a sense that institutions are not responding to citizens' needs.
Och Saida säger här, när det gäller att på frågan varför så många har valt att demonstrera, att det här är någonting underbyggt som har byggts på under flera år, en frustration som nu får en plattform, och det handlar om protester mot korruption och med orättvisa mot de unga, mot sjukvården och mot hela systemet.
Saida, what are the demonstrators demanding that the government should do?
Well, the demands have been clear and unwavering. The first one is the resignation of the government and opposition. Secondly, the repeal of the legal framework surrounding strategic investors. Thirdly, the repeal of the so-called mountain package, which allows state land to be transferred for symbolic prices and facilitate large-scale development projects. Number four, the annulment of amendments in 2024 to the Protected Areas Law as well as the Cultural Heritage Law.
Och här pratar Saida om de kraven som man har, alltså vad man kräver att regeringen ska göra, och framförallt så vill man ju att regeringen ska avgå och att lämna över till oppositionen. Man vill också att man avbryter den exploatering av de turistområdena som just nu sker, och att man blottlägger den korruption som blir när utländska investerare får köpa sig in i deras land.
Ja, det handlar ju om ett lyxbygge som fick internationell uppmärksamhet efter att Ivanka Trump berättat om planerna i en intervju. International, this has drawn attention in part after Ivanka Trump spoke about the plans in an interview. Let's take a listen.
An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
Saida Bakia, you live in Tirana. Why has this caused such a strong reaction in Albania?
Well, to quote our rallying call, Albania is not for sale. These amendments to pre-existing laws and the addition of new legal frameworks that allow generations of cultural heritage to be wiped has created a significant amount of displeasure against the government and many political actors. We've seen our nature being sold in social media under the mask of tourism. And this investment, like many others we've seen before, will be just a rich people's playground.
Och på frågan varför det här sticker i ögonen på så många i Albanien, så menar Saida att Albanien inte är till sal, och vi vill inte att flera års kultur ska säljas till högstbjudande.
Vi har ännu en gäst med oss, Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap och Balkan, expert. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Varför är det här så politiskt känsligt?
Ja, så det är många, väldigt många lager här. En är ju precis som Saida pratar om, den här lagstiftningen som har som givit företräde till direktinvesteringar, och man har tagit bort skydd för känsliga naturområden för att man ska kunna exploatera den här fantastiskt vackra kusten. Men samtidigt så i det här, som det är många lager i albansk politik, och det, men ett annat lager är också EU, liksom utvidgningen som är, Albanien sedan 2000 har velat gå med i EU, och då måste man leva upp till ett visst antal kriterier givetvis, det som kallas för acquis communautaire. Och ett av de kapitlerna, 27, handlar om miljö, och givetvis så ska man ju då förbinda sig att skydda våtmarker, känsliga miljöer, djurliv, och det här går faktiskt direkt emot det. Så det är som det är många, dels vill man ha in direktinvesteringar i landet och få in pengar och få göra mer arbeten och så vidare. Men samtidigt så går det också emot EU-utvidgningsprocessen. Så att det är som det, förutom allting det som Saida pratade om. Så det finns väldigt många lager i det här som blottar spänningar i det albanska samhället. Mm.
Kan du ge oss en bild om vad det är för område som de vill bygga på? Alltså, varför är det ett sånt känsligt område?
Ja, alltså det är en väldigt vacker del av kusten, och det här är ett område där det finns två stycken laguner där, som är väldigt känsliga för fågelliv. Jag läste någonstans här, jag är inte biolog, men ungefär 1% av världens flamingos passerar på ett eller annat sätt i de här lagunerna till exempel. Och det här är ett område som Albanien under kommunisttiden var väldigt, väldigt tillslutet, och det var svårt att komma in i landet. Folk var extremt fattiga, kunde inte röra på sig. Så att det här är områden som inte var exploaterade förut. Om man tittar till exempel på den kroatiska kusten, så var det turism under 70-80-talen redan. Det har inte varit här. Så det här är liksom orörd mark på många sätt. Och givetvis så vill ju miljöaktivister att det ska fortsätta vara orörd mark, och det är viktiga områden för europeisk mångfald om vi tittar på liksom biologiskt liv överhuvudtaget. Allt från sköldpaddor till flamingos till
Just det. Det är även andra som har visat intresse för det här bygget. Saudiarabien till exempel. Varför är de intresserade?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Det finns under ytan nu över södra delen av Balkan i alla fall, vågar jag påstå, eller för detta Jugoslavien plus Albanien, ett väldigt intresse från Gulfstaterna att komma in, för det här är faktiskt områden där muslimer alltid har bott, så att liksom det är ett lätt ställe för att komma in här. Det finns ju många lager givetvis i det här också, men när man ser det kulturellt, så jag jobbade i Sarajevo för 20-25 år sedan, och det Sarajevo man ser idag är helt annorlunda. Det är mycket mer liksom Mellanöstern-influenser. Och det är likadant som man försöker komma in och som få någon sorts ekonomiska plats eller som bygga på att investera i Europa faktiskt också på den här. Och jag förstår Tirana eller albanerna. Alltså, jag läste här att det här projektet är värt ungefär 5 miljarder dollar. Mm. För att bygga ett hotell. Mm. Man undrar ju liksom. Mm. Vad ligger mera? Hur kan de tänka sig att få tillbaka 5 miljarder på ett hotell i det lilla landet Albanien? Där de till och med de har byggt en flygplats nära här. Då har ju aktivisterna börjat förstå att alla de här projekten de hänger ihop i någonting större. Och då kommer vi tillbaka till också det som Saida sa. Att liksom transparensen i det här och berätta för medborgarna vad är det som händer. Den har ju varit ungefär lika med noll. Så den här flygplatsen har dessutom, den skulle börja fungera nu i sommar. Den har inte fått alla tillstånden, så de kan inte öppna den. Men det är många frågor.
Mm. Tack så mycket Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap, Balkanexpert. Tidigare här hörde vi också Saida Bakia som bor i Tirana.
Så till konflikten i Mellanöstern som har pågått i 100 dagar och vapenvilan som är skör som tunt, tunt glas kan man säga.
Ja, under de här 100 dagarna har världens ekonomer hållit andan. Vi har sett oljepriset stiga, boräntor höjas, men här i Sverige är inflationen fortfarande under målet. Arbetslösheten minskar.
Var är den krisen som det varnades för, undrar vi. Med oss nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, det har ju varnats för den här krisen länge. Var är den?
Ja, det är en,
Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det ärliga svaret är, jag vet inte vad den är i Sverige och jag har verkligen letat. Alltså först kommer man inte avfärda problemen. Det pågår ett krig där människor dör och många länder i Asien som är väldigt oljeberoende har stora utmaningar. Men samtidigt, världsekonomin är just nu inte på väg att krascha. Och i Sverige ser det nästan oförskämt bra ut jämfört med många andra länder. Vi har visserligen en hög arbetslöshet, men inflationen som sagt fortfarande är relativt låg. Svenska hushåll har i år fått en ordentlig köpkraftsförstärkning. De som har ett jobb har ju också just fått en rejäl reallönehöjning samtidigt som regeringen har sänkt en rad skatter. Så alltså de flesta som har ett arbete idag i Sverige betalar nu inte mer än runt 20% i inkomstskatt. Och om tillväxten hamnar på runt 2%, vilket de flesta tror just nu, ja då är det runt dubbelt så mycket som prognosen för EU-snittet.
Du säger att du har letat efter krisen och du hittar den inte. Det låter ju positivt. Varför tror du då att vi oroar oss så mycket?
Jag måste fortfarande komma ihåg att det här är en nu-bild. Va? Men jag tror att det kan ha att göra med att vi verkar lite bortskämda. Alltså, men nu bortser från dem utanför arbetsmarknaden och de som är till exempel långtidssjuka med låg ersättning. Så har vi kanske fått för oss att börsen och bostadspriserna alltid går upp och plånboken för de som har jobb blir allt tjockare nu. Och vi svenskar kanske är lite gnälligt folk. Det verkar vara svårt att vara nöjd. Jag tänker också att ett stort ansvar ligger på oss i media. Vi journalister och mediehus, vi älskar dramatiska exempel som att indiska krematorier har tvingats stänga för att de inte har gas och att internationella energiorganet IEA berättat att Hormuzkonflikten har skapat den värsta energikrisen i historien. Mm. Så risken är att vi i media driver politiken kanske till populistiska utspel.
Mm. Knut, du var inne på det här med börsen. Vi hör ju ständigt om oron på börsen, men om man tittar tillbaka då, hur har börsen gått sedan årsskiftet?
Ja, men alltså, även där. Det är inte så dåligt. Stockholmsbörsen är upp några procent sen januari, liksom de flesta börser i Europa och USA. Visst, det har varit lite skakigt, men marknaderna har länge nu, de har uppträtt som om Donald Trumps löften om att konflikten strax är slut är sanna. Och dessutom, AI-tåget verkar bara rulla på. Och på 10 år har Stockholmsbörsen gått upp med nästan drygt 120%. Det är en makalös uppgång.
Men konflikten i Mellanöstern pågår alltjämt. Finns det ingenting att oroa sig för, menar du?
Jo, absolut. Återigen, det kan vara så att det värsta ligger framför oss. Säg om oljepriset då, som är under $100, nu går upp till $150 eller mer och blir kvar där inom överskådlig tid, ja, då blir det knepigare att hantera. Och om centralbankerna måste höja räntorna ordentligt för att inflationen sticker iväg kan vi få problem. Men det här har vi inte sett än, men det kan förstås bli värre innan det blir bättre.
Mm. Säger alltså Knut Kainz Rognerud som är Ekots ekonomikommentator.
Och Studio 1 fortsätter efter nyheterna med Ekot klockan 11. Och den som presenterar är Ola Janke Dunkers.
I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll ikväll. Bakgrunden är en brutal knivattack igår där en person skadades allvarligt. Polisen vädjar om lugn.
Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt 100-tal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
Och mer om läget i Nordirland i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas, säger moderaten och vice ordföranden Mats Green.
Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det, och den solklar kritik. Den är väldigt tydlig.
Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmer Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
Reportrar här Sven Karlsson och Emelie Rosén. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset i Rehov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
Barnhjärtläkaren som jobbat på Rehov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
Sa Peder Karlsson på IVO och reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter, säger Johan Söderström som är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
Det kräver ju enorma mängder kapital. Och hittills så har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då, mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde, så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
Och just OpenAI:s börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras XAI debutera på börsen.
Reporter John Pira. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekat sin resa till USA och missar därmed turneringen. Något som väckt reaktioner. Bakgrunden är USAs inreseförbud för somaliska medborgare.
Every referee in the world is looking for to go to the World Cup. So
att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering. Omar Artan befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Ardan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Mona Ismail Jama, Nairobi.
Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland framförallt regn. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
P1, Sveriges Radio.
Och här fortsätter Studio 1 kvälls andra timme. Protester i Belfast efter knivdåd igår. Torkan pressar svenskt jordbruk efter en vinter och vår med ovanligt lite nederbörd på flera håll i Sverige. Och idag presenterades årets sommarvärdar i P1. Vi får snart träffa några av dem som ska sommarprata i år. Men först om det som händer i Nordirland just nu. Från Belfast så kommer rapporter som vi hörde i nyheterna nyss om oroligheter där demonstranter satt eld på en buss och andra fordon. Samtidigt sa polis och myndigheter i Nordirland manat till lugn. Men nu direkt är vår korrespondent i London, Nina Benner. Ja Nina, vad är det som händer där just nu?
Ja, men det är oroligheter, precis som du sa, oroligheter som verkar ha eskalerat nu senaste tiden. Jag ser precis på nyhetsbilder från Belfast hur armerade polisbilar kör in i de områden där det här pågår. I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
Och vad är det då som ligger bakom det här?
Ja, men det här började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande för några år sedan attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda den här attacken och den här mannen som då är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök.
Och har polisen sagt någonting om det finns något motiv bakom?
Nej, vad man har sagt är att ingenting i nuläget tyder på att det skulle finnas något terrormotiv bakom, men det är ju väldigt tidigt i utredningen förstås. Det här skedde som sagt igår kväll. Det var en ovanligt brutal attack och den avbröts som sagt tack vare att två förbipasserande män i en bil stannade, såg vad som hände och lyckades stoppa gärningsmannen, bland annat med hjälp av ett slagträ som de råkade ha i bilen. De här två männen hyllas nu av både polis och allmänhet för sitt mod, att de vågade och lyckades ingripa under det här pågående våldsdådet som annars sannolikt väl hade blivit ett fullbordat mord som det verkar.
Och du sa att det här var brutalt. Vet man någonting om skadorna på den här personen som blev utsatt?
Ja, det är en man i 40-årsåldern. Han är på sjukhus, har allvarliga skador i nacke och ansikte men inte livshotande så vitt vi vet.
Och hur beskriver eller rapporterar brittiska medier om den här händelsen?
Ja, men den har fått stor uppmärksamhet under dagen, både för hur själva dådet gick till men också därför att man just varit orolig för att det skulle kunna utbryta protester eller upplopp av den slag som vi nu ser. De är i Belfast, de lär också vara på en del andra håll i Nordirland, även om det är oklart i vilken omfattning det är där. Det här är tredje gången på lika många år som det utbryter den här sortens oroligheter i Nordirland, just i samband med att det varit någon form av våldsbrott först. Efter de förfärliga knivmorden i Southport för ett par år sedan, en annan anklagelse om våld förra sommaren och nu då återigen. Och det är också därför polisen var ute så tidigt och så tydligt och vädjade om att folk skulle behålla lugnet och inte ge sig ut, även om det cirkulerat uppmaningar på sociala medier om att man ska ut och protestera. En hel del personer verkar ha hörsammat det. Det är inte många, så vitt jag förstår och kan se från rapporterna från Belfast, som är ute. Men de som är ute har ju skapat en hel del oro ikväll.
Och utifrån det du beskriver, vad som har hänt och vad som händer, har från officiellt håll kommit några kommentarer?
Förutom polisens kommentarer och uppmaning om lugn och om att samhället ska se till att ta hand om varandra och också respektera våldsoffret och de personer som lyckades ingripa och stoppa det, att man ska respektera dem genom att inte gå ut och mana till mer våld, så har också premiärminister Keir Starmer tidigare idag uttalat sig och beskrivit att den här händelsen, det här våldsdådet, var förfärligt. Vi har också sett politiker i Nordirland som både har manat till lugn och har fördömt våldet.
Och utifrån det som har skett innan, kommer det här att eskalera eller vad kommer att hända nu?
Ja, det är ju det alla väntar på att se. Nu faller mörkret i Belfast precis nu och jag ser på flygbilder därifrån hur ambulanser och polisbilar rör sig runt i stan. Det lär ju pågå åtminstone ett tag till under natten, men om det kommer fortsätta eller om det här blossar upp och dör ut igen, det är ju det som återstår att se helt enkelt.
Säger vår London-korrespondent Nina Benner om det som händer i Belfast just nu. Och då ska vi tillbaka till eftermiddagens Studio 1 med Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Ja, det har varit en vinter och vår med ovanligt lite nederbörd på flera håll i Sverige. I vissa områden kom det bara runt hälften av det normala.
Och nu ställer torkan till problem för det svenska jordbruket. Man kan redan nu se att skörden på många håll kommer att påverkas. Med oss nu Marcus Hoffman som är hållbarhetsexpert på LRF. Marcus, låga vattennivå och en torr varm vår. Hur har det här påverkat lantbruket?
Ja, på en del håll så har nederbörden varit tillräcklig och det har vi sett genom att första skördarna av vall har varit rimliga eller något lägre än vanligt. Men det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga. Sverige är ett land i norra Europa med en ganska kort växtsäsong, så att det är under de här tre månaderna, maj, juni och juli, under de här 90 dagarna som de här växterna som vi ska livnära oss på hela året, det är under de tre månaderna så de behöver sitt vatten för att växa helt enkelt.
Vilka livsmedel handlar det om?
Ja, det handlar ju om egentligen alla livsmedel. Regnar det för lite på spannmålen så blir inte skörden vad den skulle kunna ha varit, eller grönsaker för all del, även om vissa grödor har mer tillgång till bevattning än andra. Mm.
Det är torrt nu och det här är en känslig period, för det är nu det ska växa, det som vi ska livnära oss på. Men om det kommer tillräckligt med regn inom den närmaste framtiden, kan det rädda jordbruket i sydöstra Sverige och Skåne?
Ja, då får det komma ganska snart och ganska mycket i så fall. De här ettåriga grödorna, spannmål, vårspannmål till exempel, de växer nu och det räcker inte för dem att det kommer vatten i juli, för då har de börjat avsluta sin växtsäsong så att säga. Så att det är en juni nu, så att det behöver komma mer nederbörd. Det gör det.
Hur mycket är det som behövs?
Ja, det är svårt att ge några siffror, för det har ju kommit skurar här och var. Det finns vissa som har fått upp till 40 mm i jordbruksområden i södra Sverige, medan andra har fått bara några få millimeter, så att det är svårt att uttala sig generellt. Men vi har ett räkneexempel med oss som vi tyvärr fick lära oss under 2018, som en del svenskar kanske kommer ihåg som en varm och skön sommar, men som lantbrukarna minns som väldigt besvärlig, och det är att 150 till 200 uteblivna millimeter under den här perioden orsakade naturskador på livsmedelsproduktion på 8-10 miljarder kronor. Och det betyder att varje millimeter, alltså varje liter per kvadratmeter som kommer nu, har ett ekonomiskt värde på i storleksordningen 50 miljoner kronor.
Mm. Alltså det året fick ju enorma konsekvenser. Skulle du säga att läget är lika illa nu?
Nej, inte alls. Det är inte alls lika illa. Det här är inget extremår.
Men finns det några lärdomar som man drog av sommaren 2018 som man kan tänka på nu?
Ja, det finns flera lärdomar och vi är mitt uppe i dem. En lärdom är ju att vi har inte en ekonomisk hållbarhet i lantbruket generellt som gör att vi är robusta mot extremväder. Vi är inte robusta varken mot extremväderår eller mot extrema geopolitikår, så att säga, utan medborgarna behöver ständigt rycka in i sin roll som skattebetalarna för att rädda lantbrukarna. Det är ett mått på en otillräcklig ekonomisk hållbarhet i lantbruket. Men annars har vi lärt oss också att bevattningsdammar behöver vi anlägga mer av. Så det anläggs många fler bevattningsdammar sedan 2018. Och det är ju alltså dammar som lantbrukare samlar in vinterns nederbördsöverskott i för att kunna vattna under sommaren. Men vi har tyvärr också lärt oss att de är ganska dyra och kostar ofta mellan 3 och 5 miljoner kronor, och där får vi en snabb sortering av lantbrukare, för att många lantbrukare, kanske mindre och medelstora, har inte de ekonomiska möjligheterna att anlägga sådana. Så det där får vi hålla ett öga på, för vi kan inte ha för mycket orättvisa i möjligheten att klimatanpassa sig. Alla som odlar behöver få någon slags möjlighet att klimatanpassa sig.
Hur skulle det funka om det vore mer rättvist för lantbrukarna?
Ja, alltså även det här samtalet hamnar i det här spänningsfältet kring matens pris. I en ideal värld skulle lantbrukarna ha en tillräcklig lönsamhet för att anlägga bevattningsstammar eller göra andra klimatanpassningsåtgärder utan alla dessa ständiga bidrag, så att säga. Men det verkar ju svårt. Och vi har gjort ett räkneexempel att idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet mot vädervariationer. Det betyder att 95% av arealen kan vi inte vattna. Det betyder att vi har en matproduktion som helt och hållet regnvattendriven. Men om man tänker sig att vi skulle vilja vattna ytterligare 20% i framtiden och det vattnet skulle komma från bevattningsdammar, så skulle det kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor med den investeringen i infrastruktur för att klara det. Så att och där är vi just nu i jordbruket, att vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till, men vi vet inte hur det ska betalas.
Mm. Vi pratar om Skåne, sydöstra Sverige. Hur ser det ut i de andra regionerna? Alltså längre norrut?
Ja, där har det regnat lite mera. Och när jag pratar med kollegor växtodlare uppe i norr så har de fått tillräcklig nederbörd på de flesta ställen. Så att det är inte någon kris, så det skulle jag inte säga. Sen har vi ju haft en besvärlig vinter bakom oss nu, där en ganska stor andel av det höstsådda spannmålen, alltså höstvete, har dött under vintern. Det har varit en besvärlig vinter för just höstvete. Mm.
Du säger att nu är det kritiskt, det måste börja regna nu här i juni om det ska klara sig, jordbruket och de livsmedel vi behöver. Om det inte vänder, vilka konsekvenser kan torkan få för jordbruket i ett längre perspektiv?
Ja, i ett längre perspektiv så, alltså i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, maten räckte inte till alla i bemärkelsen spannmål, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta och allt som man gör av spannmål. Så att så vill vi inte ha det. Så vi behöver rusta oss och få tillgång till mera vatten. Men det är viktigt att klimatanpassningssamtalet inte bara handlar om att skaffa vatten eller för all del bli av med vatten, utan att det också fokuserar på jordhälsa. För att en frisk jord som inte så att säga packar av tunga maskiner och som har en hög mullhalt den är friskare jord och den är mer porös. Där kan växternas rötter tränga djupare ner och hitta vatten. Så att arbeta med jordhälsa på varje gård, det är också viktigt. Så det är någonting som lantbrukarna arbetar mycket mer med tidigare genom minimerad jordbearbetning, öka mullhalt, mulla fånggrödor eller regenerativ odling.
Tack så mycket, Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF.
Ja, idag så har årets sommarvärdar presenterats.
I år är det 58 utvalda personligheter som ska prata. Det börjar på midsommardagen.
Vi har med oss tre av sommarpratarna hos oss, Amanda Romma, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist. Ska vi börja med dig, Amanda, som är 37-årig författare, kulturpersonlighet från Malmö, slog igenom med boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig och som kom ut 2021. Och nu är du sommarpratare. Hur känns det?
Ja, alltså läskigt och kul, och jag är glad att vi är tre här. För att vi har ju inte träffat varandra än, men det känns skönt i energin att man går igenom det här många tillsammans, för att det är ett stort uppdrag, ärofyllt. Jag känner att jag har sett upp till så många som har sommarpratat genom historien. Jag har mina favoritavsnitt, och att då liksom nu får göra det själv, det är omtumlande.
Du har ju varit i hetluften både med debutromanen och senaste boken. Hade du blivit besviken om du inte fått frågan om att sommarprata?
Nej, jag tror inte det. Alltså, grejen är den att jag längtade, eller så här, jag fantiserade väldigt mycket i min ungdom om att få sommarprata, just för att det har varit väldigt viktigt för mig under min uppväxt att lyssna på sommar. Och då liksom tänkte jag, vad ska jag prata om då och vilka låtar ska jag spela? Men sen hade jag ju en ganska tuff period mellan 20 och 30, och då dog liksom alla de här drömmarna. Så att jag blev jätteförvånad när sommar hörde av sig, och det kanske är konstigt med tanke på att jag haft ett ganska liksom intensivt år och syns mycket offentligt, men det här var verkligen överraskande, och jag var tvungen att ringa. Alltså, jag har ju hållit det här hemligt trots att jag är en riktig sladdertacka ibland. Men jag var tvungen att ringa mamma, pappa och min syster och bara, oh my god.
Amanda Romare, en av 58 sommarpratare. Vi släpper även in Johan Eriksson, advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen.
Tack för det.
Innan jag frågar dig vad du vill begravas. Vi ska prata mer om sommar i P1. Bara det kom ju besked idag att utredningen kring Knutbyfallet inte kommer att återupptas. Det meddelade överåklagare Mats Svensson, som inte kommer att ansöka om resning. Du har ju representerat Sara Svensson i det här fallet. Hur ser du på beskedet?
Det är ett mellanbesked, för vi kommer att söka resning istället. Så att glädjen kan bli klart för den som tror att det där målet är över. Det är det nog inte.
Och Knutbyfallet är ett av alla fall som du har blivit känd för. Du har varit försvarare i flera uppmärksammade fall. Det handlar ju om massmördaren Mattias Flink, Rakhmat Akilov, som dömdes för terrordådet på Drottninggatan. Kommer du ta upp några av de fallen som du har jobbat med?
Alltså jag kommer att prata om mitt yrke, i någon mening beröra det. Men sekretess är ju en väldigt viktig sak för mig förstås. Så att jag kommer nog på ett lite ovanligt sätt, tror jag, ta lyssnarna till både något förhörsrum och till någon rättegång, för att liksom, ja, bjuda in hur verkligheten ser ut. Det är inte så ofta vi får det. Nej. Men sen ska jag också bjussa på lite privata saker som jag tycker kan vara kul att berätta faktiskt. Ja. Det har varit roligt att göra.
Mm. Apropå sekretessen, var det självklart för dig att säga ja när du fick frågan, med tanke på att i ditt jobb så finns det väldigt mycket som du inte kan prata om?
Alltså jag blev jätteglad. Jag fattade faktiskt inte först vem det var, för att jag hade något annat mål. Så fick jag något sms, liksom ring SVT, Sveriges Radio, så tänkte jag gör det sen. Och så var det ju Bibi-telefonen. Då blev jag väldigt glad, så att jag blev överraskad och väldigt glad, och kände direkt att jag skulle göra det. Mm. Och förstod nog att jag kunde göra det utan att bryta någon sekretess faktiskt. Mm.
Du ska aldrig tänka jag ringer sen när Sveriges Radio ringer.
Nej, men just då tänkte jag det, för att jag tänkte att det kanske skulle handla om något annat.
Men du, rättegångar och rättsväsendet är ju något som ofta belyses i medierna. Dramaserien på TV, SVTs Hundarna, fick stor uppmärksamhet. Vad tänker du om att det är så stort intresse kring ditt arbete?
Ja, men det finns nog ju någon mystik kring rättegångar förstås. Ofta om ond, bråd, död och sådär. Det är ju deckare på riktigt. Så att jag förstår att allmänheten är intresserad. Och sen har det ju varit mycket tråkigt kan jag tycka om min kår också. Vilket jag också talar om i mitt program och kanske försöker analysera vad det är som har skapat det där. Och vad man kan göra åt det.
Mm. Är det någonting liksom i uppmärksamheten du menar som du vill kanske förtydliga eller förklara?
Jag tycker det. Jag vill liksom förtydliga vår roll. Jag tycker att vi förtjänar inte bara att människor blir arga på oss för de vi försvarar, utan att man kanske förstår vår roll och att det finns också en vanlig människa bakom. Mm. När vi går från rättssalen så är det liksom, är vi vanliga människor faktiskt. Mm.
Får du svara på många sådana frågor just när det gäller att försvara?
Ja, jag får svara på mycket sådana frågor. Jag ska svara på några sådana frågor också i sommarpratet, tänkte jag. Mm.
En ära att få sommarprata, tyckte du, var roligt att få göra det. Vi har ännu en med oss som kanske känner likadant. Patrik Nordqvist, rymdfysiker och lektor i fysik, tv-personlighet som vann programmet Förrädarna i TV4 förra veckan. Patrik, hur är det att ställa om från superförrädare till sommarpratare?
Ja, nu är det ju 7-8 månader sedan vi spelade in det där, så att för mig känns det inte så aktuellt där. Men det är ju, som båda säger här, jätteärofyllt. Det här är ju någonting verkligen, jag minns när man lyssnar på det här som typ 5-7-åring. Så att det här är ju något som man, program som man känner till jättemycket. Och även om jag kanske känns att jag tidigare inte var aktuell, så har jag nu tänkt tanken, om jag skulle ha ett sommarprogram, vad ska jag prata om då? Och sådär, så att tankarna har nog snurrat faktiskt flera år vad jag tänker jag borde prata om. Mm. Så nu får jag chans att använda de tankarna.
Ja, vad har du kommit fram till då?
Ja, min tanke är väl delvis att jag har upplevt några såna här roliga incidenter. Såna här dråpliga situationer i mitt liv som jag tänker jag ska bjuda på, som jag hoppas att någon skrattar till lite grann av. Men sen har jag också valt såna här viktiga livsavgörande saker i mitt liv som har påverkat kanske den jag blir. Till exempel pratar jag om hur det gick till när jag fick min ryggsjukdom och hur det påverkade mitt liv och andra saker som gjort att jag tagit de val jag gjort. Mm. Men sen kryddar jag det också med typ favoritfrågor från barn. Det är ju mycket av det jag jobbar med, att jag får in frågor och ska försöka förklara det svårbegripliga på ett begripligt sätt. Så att jag har väl som samlat ihop en 6-7 såna här favoritfrågor från alla år och försöker ge då svar på dem.
Ska du också ta chansen att höja intresset för matematik och fysik?
Jag hoppas alltid det när jag pratar, att det på något sätt blir att man får se. Så jag börjar ju säga, jag håller på med det supercoola ämnet fysik. Och så ska jag förklara under det här programmet varför det är så supercoolt. Ja. Så att, jo, lite grann sånt håller jag väl på med.
Apropå din ryggproblematik, Patrik, så var du ju en heja på bordtennis när du växte upp. En av de bästa i din ålder, har jag förstått.
Ja.
Har kärleken till den sporten bestått, undrar
jag? Ja, nej, men alltså, jag följer den, det är absolut en av mina favoritsport. Jag vill bara säga, jag spelade under 8 år, men jag var absolut inte någon av Sverige-eliten på något sätt. Men om man jämför med de som inte tränade så var det klart det var bra. Men jag var ingen superstjärna, men det var mitt stora intresse från kanske 8 års ålder till 16. Ja. Det var ju det jag tränade flera gånger i livet, och alla mina kompisar var pingisgänget och sådär. Så att det var en stor del av mitt liv, men någon stjärna, nej, det vill jag inte säga att jag var.
Apropå sport, Amanda Romare, vi inledde ju med den klassiska sportfrågan, hur känns det? Och du är ju aktuell i Grannkanalen med programmet VM Sommar i P4 tillsammans med Peter Jihde när fotbolls-VM drar igång. Är du en sportnörd?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det är faktiskt sommar och sporten som fick mig att ta mig igenom hela min uppväxt och ungdom. Att söka trygghet där, och just när det blir mästerskapen så blir det ju så pirrigt. Och alltså för mig är det nästan, alltså när man kämpar mycket med ångest i livet liksom, och sen så kommer ett mästerskap, då blir det liksom som en gigantisk dos av antidepp, kan man säga. Att man hela tiden har något att se fram emot. Så jag är väldigt glad att jag också får jobba med det i år och med Peter. Och nu sände vi ju vårt första program i söndags. Och jag var otroligt nervös, men det gick bra, så det var skönt. Mm.
Den här kärleken till sporten och sporten som räddning, kommer det finnas med i ditt sommarprogram?
Ja, lite omfamnar jag det. Men främst har jag nu riktat mig liksom blicken åt Bjärehalvön generellt. För att det är ändå den liksom halvön som fostrade mig. Och sen, och för i mina böcker sen har jag ju pratat väldigt mycket om Malmö där jag bor nu. Men att komma från landsbygden där det är en sån blandning av folk tycker jag också är väldigt spännande vad det gör med en. Så det kommer jag ha med mest.
Johan Eriksson, vad är du nyfiken på när det gäller de här två andra som vi har med här nu, Amanda Romare och Patrik Nordqvist?
Jag kommer ju att berätta om hur dålig jag var på matten, så att om jag kan få något tips på att få ordning på siffrorna mer än procent plus och minus, så vore det ju fantastiskt. Jag kanske klarar de där barnfrågorna, det är möjligt.
Och hur är det
jag
med idrott?
Du skulle säga att du var dålig på att dejta.
Jag kommer att prata om dating faktiskt också.
För du var väl ganska bra på att dejta, så om du hovade ju in din fru på tunnelbanan.
Ja, exakt. För 43 år sedan. Så exakt. Det räckte med en gång då.
Du behövde bara dejta en gång. Ja.
Patrik Nordqvist, vad är du nyfiken på?
Ja, men jag har aldrig varit på någon rättegång, som tur var kanske. Så det låter ju jättespännande att få en mer inblick. Man har ju mer sett på tv hur det går till. Så att, ja, nej, men det blir. Och sen, ja, dejtingspert har jag aldrig varit. Så det kanske man får lära sig något om också.
Johan Eriksson, det var roligt att göra sommarprogrammet. Jag förstår att du redan har spelat in det.
Jag har spelat in det. Det var jätteroligt, men också faktiskt lite jobbigt i den bemärkelsen att jag började tänka på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge.
Aha,
jag är en sån här framåtmänniska.
Blev det som lite
alltså det blev att jag,
faktum känslosamt?
Är att det blev känslosamt faktiskt. Så dessutom pratade jag en del om min mamma som är död, och det var som om det bubblade upp de där känslorna faktiskt.
Sommar kan vara terapi också kanske.
Faktiskt.
Kan du känna igen det någonting, Patrik?
Att man blir känslosam när man pratar. Jo, nej, men jag berättar också jag orkade inte berätta om mina föräldrars död, men jag har en bekant som dör som jag berättar lite grann om. Mm. Och det kände man då, ta om det här. Men kan du ta om det en gång till? Och man bara känner, nej, det var de jobbiga bitarna, ta om. Men i övrigt, jag gjorde det faktiskt igår, inspelningen.
Mm-hmm.
Så att det är alldeles nytt. Och nej, men det var en häftig upplevelse att få göra och sådär. Och jag är glad för mig själv att jag inte tog fler av de här riktigt känslosamma, utan en del är lite känslosamma, men jag orkar inte gå in på de allra jobbigaste sakerna i livet.
Mm. Lite kort, Patrik, du har ju varit fysiker med tidigare som har pratat. Hur har de skött sig?
Nu förutsätter att jag har lyssnat på alla. Jag törs inte just nu komma på vilka de är. Jag har ju lyssnat på många program, men inte alls alla, så att jag törs inte svara på det, men jag hoppas att jag sköter mig minst lika bra.
Ja, jag köper det. Jag satte det på potten där. Jag ber om ursäkt för det. Stort tack säger vi i alla fall till Amanda Romare, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist.
Tack. Tack så mycket.
Sommar i P1 börjar på midsommardagen. Hela listan finns på vår sajt sverigesradio.se.
Ylva Lilja och Susanne Westergren ledde eftermiddagen Studio 1, och producent för Studio 1 ikväll Samantha Kord, och tekniker det var Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Närmast här i P1 blir det dagens Ekopodden.
Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
Ring P1 är din chans att debattera.
Mitt perspektiv är ju som då förälder som har varit på skolan.
Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp.
Denna vecka sänder vi från Luleå och jag heter Nicke Nordmark.
Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk.
Vi hörs vardag förmiddagar 21:30. Så ring 020 22 10 10.
Det är bara det.
Sommar i P1.
Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.